Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram, och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor, och just nu fram till den 5 maj så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på saseurobonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det, och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Det är det som är spännande. Vi har många gånger lärt oss spara pengar, men väldigt få av oss har lärt oss hur man faktiskt tjänar pengar.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-kanalen på YouTube som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. Vårt mål är att du varje vecka ska få konkreta tips, råd och inspiration för att ta din privatekonomi och ditt sparande till nästa nivå på ett enkelt och ett roligt sätt. Jag heter Jan Bolmesson. Och idag har jag med mig Caroline Bolmesson som är min fru. Hej. Och vi har med oss Caspian Almerud som är kollega till oss. Och idag är dags avsnitt 202. Och idag så är det så här, det är din lilla bebis Caspian som du har varit på oss att vi ska prata om. Att vi ska prata om så här, hur man tjänar pengar.
Ja, eller hur man tjänar mer pengar,
ja.
Ska jag säga.
Och detta är ju egentligen så här, alltså egentligen ganska pinsamt, Caroline, att vi är så här 200 avsnitt in och så har vi liksom inte pratat om...
Du tycker det är så mycket som är pinsamt. Att vi inte har pratat om pensionen, att vi inte har pratat... Vi betar av det. Och Caspian, vi är jätteglada att du hjälper oss.
Ja.
Du har ju liksom hjälpt oss att ta fram lite case.
Ja, men framförallt så har jag ju... Alltså anledningen till vissa saker inte händer, det är ju så att där kommer något så här motstånd. Och jag har haft ett motstånd kring det här avsnittet. För att jag har väldigt mycket åsikter och väldigt mycket tankar i hur man kan tjäna mer pengar. Nu pratar vi idag, kommer vi inte, alltså inte prata om investeringar utan liksom tjäna pengar vid sidan av eller liksom öka sin inkomst. Och jag upplever att det är väldigt klurigt att både liksom guida oss genom avsnittet och ha liksom dessutom diskussion kring det. Så att därför tänker jag att du får hjälpa oss idag med scenarierna, utmana, och Caroline, ni får väl liksom kasta frågor på mig.
Ska vi gadda ihop oss?
Ja, vi gaddar ihop oss.
Ja, det har ni ju redan gjort.
Vi gör alltid det.
Så att, ja, och Caspian för övrigt är liksom den som hjälper oss mycket i kulisserna och på bloggen, och dessutom nu satt igång den här Skratta tillsammans-tråden på forumet, där han lägger ut bloopers från våra inspelningar.
Och vi är så tacksamma. Jag har ju sagt att vi måste spara de här bloopersarna.
Ja.
Från början.
Ja.
Och det är visst, det är ett stort arkiv nu.
Ja, gud, ja, hur mycket som helst. Ja. Jag tänkte det, alltså, det borde vara skratta åt er tillsammans. Så det är vi andra som skrattar tillsammans.
Ja, vi kan ju också skratta åt det faktiskt.
Ja, det gör vi. Ska vi liksom gå vidare? Så att jag tänker väl att det är väl... Att, hur har du tänkt, Caspian?
Ja, men så här, jag tror prefacen till det här är ju att ni pratar väldigt mycket om hur man kan tjäna mer pengar. Eller ni säger att det ska vara utgångspunkten.
Ja.
Snarare än att spara in på sina utgifter så ska man maximera sina intäkter.
Ja.
För att de är oändliga.
Ja. Precis. Det där kommer ju från vår kompis Filip. Som var så här, när vi hade en diskussion över det här med FIRE. Mm. Med liksom Financial Independent Retire Early. Och så var vi så här, med, liksom vad tråkigt det här liksom att man ska spara sig, liksom spara 80% av din lön. Och så sa Filip, en kompis, så bara så här, ja men du kan ju max spara 100% av dina utgifter och liksom inte ens det går.
Nej, inte ens det, realistiskt. Medan
han var så här, det finns ju liksom ingen gränser för hur mycket pengar man kan tjäna. Och sen har vi andra kompisar också som är lite, alltså så här, har en lite annan syn på livet som vi har liksom lite kopierat. Så att jag vill inte ta någon cred för att kommit på de här grejerna själv. Utan detta, det vi kommer att prata mycket är liksom det vi har sett andra göra i vår omgivning. Mm. Och en sån där, och många av de här sakerna är ganska provocerande, upplever jag. För till exempel ett par andra av våra vänner, de har ju som mål när vi har åkt på semester med dem. Då satt vi en gång på en båt i Thailand och så säger den ena av dem så här, ja, alltså mitt mål nu när vi kommer hem från semester i Thailand är att vi är rikare än vi var när vi åkte hit. Och för mig var det så här sjukt provocerande, för vi var typ så här 50 000 back efter
den. Ja, vi var fattigare.
Vi var fattigare, ja.
Ja.
Men det var
men han vet lite hur han ska säga saker för att det, man bara så ska haja till så vad då menar du?
Ja. Ja. Precis. Så det är ju verkligen som du brukar säga, tankespjärn. Ja.
Men man kan bli väldigt nyfiken nu på hur han skulle bli rikare.
Ja, ja, ja.
Alltså när han kom hem.
Ja, ja, ja.
Det var ju hans business som tjänade pengar åt honom under tiden.
Ja.
Mm. Och han behövde inte vara där.
Ja.
Det var det som var grejen.
Till exempel, det var ju ett av sätten. Så att det är väl lite...
Ja, men jag tänker där finns ju många grejer man kan prata om på det här ämnet. Hur tjänar du mer pengar? Det vi kommer prata om idag är att tjäna extra pengar. Hur kan du alltså, hitta någonting att göra som gör
och
att du tjänar
vem
mer pengar?
Är liksom vem är, utgår vi ifrån?
Så här, vi har ett par case. För när vi pratade om det här, jag tog upp det för Jan förra veckan och så kom du och så pratade vi om det. Och jag var så här, det här kommer vara jättesvårt att prata om. Vi kan inte bara prata om att tjäna mer pengar. Och så sa jag att men då gör vi fyra case. Då gör vi fyra personer som vi pratar om.
Mm.
Som är realistiska, helt vanliga människor.
Som egentligen finns.
Ja, men precis. Ja, alltså, allihopa
är utgård. Det är bara att vi behöver inte hänga ut dem.
Nej.
Så fy vad dryg, så bara, men detta är vad jag tycker att du borde göra. Nu har vi ett helt poddavsnitt här, varsågod. Du är så här, höjden av dryghet. Nej, men tanken är att man ska kunna använda som inspiration.
Ja, men jag tänker det.
Men ska vi köra igång, ska vi börja med en?
Ja, men vi tar första caset. Det här är en vanlig 9-5-are. Så.
Vad är 9-5?
Ja, men så här, ett vanligt jobb.
Okej.
Okay. Alltså, working 9-5, ja.
Jo, men förlåt. Jobbar någon i Sverige 9-5? Jobbar man inte från 8-5?
Ja, alltså många har ju flextid. Vissa har flextid, okay,
känns,
inte alla.
Det känns som jag.
Men det brukar vara 8 timmars arbetsdag väl. Ja. För många som jobbar 100%.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Och så har man timmes lunch.
Ja, alltså 8-5. Ja, skitsamma. Det var inte det som var det relevanta i detta, denna
9
diskussion.
9-5, någon
som har vanligt.
Ja, ja, men precis.
Kontorsjobb.
Nu kör vi.
Ja.
Ja.
Utan något särskilt intresse eller en klar hobby. Så att den här personen har inget liksom, så här, det här är min andra grej. som jag gör på fritiden.
Ja.
Skulle inte kunna ha familj. Så här, det är mindre. Men det fokus är att det är ett 9-5 jobb. Personen har det som huvudsaklig.
Men vad sa du med familjen där?
Men det skulle kunna vara en person. Jag tänker att vi kan prata om en person som har slash inte har en familj.
För jag tänker lite,
jag har svårare att sätta mig in i hur det är att ha familj. Mm. Ja, och vissa har nog svårare att sätta sig in i hur det inte är att ha familj när man har det. Mm. Och personen vill börja tjäna mer pengar. Mm. Så det är utgångsläget.
Ja. Bra. Ja, men ja, så här,
det och då kommer du in här nu, Jan, och ger något slags expertråd.
Alltså, vad är det med?
Jo, men Jan, jag menar det så. Du kommer in och ger någon slags
alltså, jag tycker feedback synd, jag tycker synd om den som lyssnar. Så bara, kan de inte bara komma till skott?
Ja, men vi, liksom? Förlåt.
Nej, men absolut. Nej, men så här, jag tänker ju så här, anledningen till varför jag pratar att det är viktigt att tjäna mer pengar. Det är så här, ett, pengar är inte allt, men pengar löser en hel del problem och skapar en del möjligheter. Och jag tror ändå så att ha mer pengar är på sätt och vis motorn i att sen till exempel kunna spara. Problemet är att det vi mycket pratar om på bloggen, där med sparandet och liksom det långsiktiga indexfonder, förutsätter ju att du har en inkomst där du går plus och att detta är någonting som tar väldigt lång tid. Det vi pratar om nu, det är ju snarare det där, okej, hur kan jag snabba upp det där? Hur kan jag accelerera upp den där hastigheten? Och det är ju lite, alltså det blev ju lite diskussion i det här avsnittet med Henrik Tell häromveckan. Där han sa så att det är svårt att bli riktigt förmögen i Sverige på bara investeringar. För det blir du typ om du börjar när du är typ 25, så blir du riktigt förmögen när du är 80. Alltså typ aktiestinsen.
Det tar för lång tid,
Det tar liksom, så här, för lång tid. Det tar tid, liksom. Mm.
Jag tycker det tar för lång tid.
Ja. Så då börjar man ju titta på andra saker. Så att jag tänker det mest uppenbara, lägst hängande frukten för någon som jobbar på ett vanligt jobb, det är så här, be om löneförhöjning. Alltså det är liksom det första, att börja med att försöka höja lönen. Och nu kommer så här kontroversiella grejer. Så till exempel, en grej som jag aldrig riktigt har förstått är, varför slutar man söka jobb när man har fått ett nytt jobb? Att då tänker jag plötsligt, apropå det vi pratade förra sommaren med Nassim Taleb och asymmetrier, när du väl har ett jobb, att söka ett nytt jobb, då har du liksom ingen nedsida. För du har ju redan det jobbet du har och har din lön, och du har bara uppsidor. Får du ett nytt jobberbjudande till högre lön, ja, då har du en valmöjlighet. Och det är inte ens som att du behöver välja det andra jobbet.
Nej.
Du kan ju gå tillbaka till din egen arbetsgivare och säga så här, vet du vad, jag älskar detta jobbet, jag har jobbat här så många år, jag gillar kollegorna, men vet du vad, jag har fått det här jobberbjudandet och det skulle underlätta jättemycket för mig om jag kunde stanna här, men skulle vi kunna liksom justera upp min lön så att jag inte behöver känna att jag är på väg någon annanstans.
Mm.
Och detta har jag varit med om som arbetsgivare. Från
att
andra,
du har fått höra det?
Från folk.
Och vad
som,
tänkte du då?
Första tanken var exempel att, jag vill inte gå in på jättemycket detaljer, men min första tanke var så att den här personen vill vi behålla. Och då höjde vi lönen från 31 till 36 000. Vi höjde lönen med 5 000. Mm. Mm. För det var ganska snabb matte med att räkna ut, okej, vad kommer det kosta att rekrytera en ny person som ska lära sig jobbet? Den här personen har dessutom varit där över 10 år.
Mm.
Så att vara uppskattad medarbetare. Så att,
ja, men det är bra. Det var precis det jag var ute efter. Att det finns ju en logik hos arbetsgivaren också då. Hur tänker man då? Men det är bra att du tar upp det som ett... liksom att man kan använda det i löneförhandlingar.
Ja. Sen kommer alltid invändningen ofta här att så här, nej, detta går inte att göra i alla branscher. Är man statligt anställd så är detta svårt. Och i Sverige verkar vi ha någon sån här sjuk grej att ju viktigare i yrke desto lägre lön. Liksom
vad tänker du då?
Ja, men typ så här, polis, försvarsmakt, undersköterskor. Så att vilket är så här helt kucku. Och där kan vi också då egentligen, jag tror vi har något sånt case sen också, att vi skulle prata om någon som var sjuksköterska, har jag för mig hur man kan göra. Så att det första rådet skulle absolut vara så här, löneförhandla. Ett annat sånt här tips när man väl byter jobb, detta är ett tips från Monica på forumet. Vi har faktiskt en sån tråd på forumet både med liksom löneförhandling och hur man ska göra innan ett jobb och när man är på ett jobb. Och jag tror att Monica dessutom jobbat fackligt, så att hon har också
en massa koll.
inside tips. Mm. Så att vi lägger en länk till det. Och hon sa också så här att kolla upp, om du ska börja på ett nytt jobb, kolla vad kollegorna har.
Mm. Och det är ofta, hur kan man kolla det då?
Jo, då har vi upptäckt att det finns något som heter Reddit-katalogen. Eller så här att man kan gå in på och se vad folk tjänar utan att de får reda på att man har gjort en kreditupplysning eller något sånt. För gör du en kreditupplysning så får den andra personen reda på det. Men det finns ju taxeringsuppgifterna är ju offentliga.
Så då kan, ja, de har väl alltid varit det egentligen, va? Att man kunde kolla i kataloger och sånt.
Ja, så det var det också någon på forumet som skrev så här, nej men jag köper alltid Reddit-katalogen. Och så kostade det, var så här, ja men det kostar 249 spänn. Och tänkte så här, wow, det ska jag också göra. Men sen insåg jag att det var 249 kronor per kommun. Men så att till exempel Malmö var då tydligen två kommuner, tyckte de. Jag gissar att det är ännu värre i Stockholm. Men jag menar så här, lägga 1000 kronor för att få ihop 4 Reddit-kataloger, om du ändå vet var kollegorna bor, så kan det vara en ganska rimlig att se vart man ligger. Sen är det ju en massa andra tips i de här löneförhandlingarna, som att aldrig försöka ge första budet, utan att liksom ren förhandlingsteknik. Men det finns, det kan man ju bara googla massa. Jag tänker
inte
sitta
här. Ja,
det
kan man väl öva sig på dessutom.
Ja, men jag tänker, jag behöver inte sitta här och rabbla liksom tips vid löneförhandling.
Nej, vi bara tar upp det som att man kan...
Ja, men det, ja,
vi har en jättelång tråd om det på forumet. Som är fantastiskt.
Ja, nej, men precis. Mm. Så att det skulle jag säga som första grej. Mm. Att löneförhandla, sen är det tyvärr så är det så i Sverige, så här, byt jobb. Mm. Det snabbaste sättet att öka sina inkomster i Sverige, det är byt jobb, hoppa mellan jobb. Jag tror vi också har det i forumet, trådar där folk har liksom visat hur de har gjort och höjt ganska väsentliga grejer. För att byter du jobb, ja, då kan du höja med kanske uppemot 10% eller mer i lön. Medan om du ska vara kvar på samma jobb så är det svårt att höja mer än liksom det avtalsmässiga på 2% eller 3%.
Ja, då måste man göra som vi sa innan. Att gå och söka ett annat jobb och säga jag har fått det erbjudandet.
Och då måste du ändå ha en bra chef som kan dessutom kanske gå utanför och äska mer pengar till lönebudgeten, och det är ganska omständigt.
Ja, så, ja, absolut. Så att, men jag minns någon gammal pojkvän som jag hade, hans syster. Men hans syster, hon bytte jobb ofta, och det var någonting som inte var så fint liksom, i den familjen. Och då hade hon ju 30 000 och vi tyckte så att det var skitmycket pengar.
Ja.
Det var väl 20 år sedan liksom. Men, och det var ju ändå smart liksom av henne.
Ja.
Men det sågs ner på. Då gjorde det det. Det är inte säkert att man ser ner på det nu på det viset. Att om man byter jobb. Man kallar det hoppjärka och massa sådana saker liksom.
Ja, men alltså återigen så här. Du behöver ju driva din egen agenda. Ingen annan kommer ju driva den agenda åt dig. Och sen tror jag att många har överdrivet stor lojalitet mot sina arbetsgivare. Att man tänker att liksom, ja, men du vet, jag kommer vara här för alltid, och du vet, de värderar mig lika mycket som jag värderar dem. Men så är det inte. Så att jag är liksom mer på det där byt. Och sen särskilt också med den här undersökningen som jag vet en av våra kompisar brukar hänvisa till, att mellan 50-70% av alla hade bytt jobb om de bara hade vågat. Så att det som är klurigt med detta tipset är egentligen att det handlar mer om mod. Mm. Och liksom det emotionella, än det handlar om liksom färdigheten att byta jobb. Alla har vi någon gång liksom, fått det där liksom första jobbet.
Men jag tänker om man så här nyanserar det lite då.
Ja.
Så här, jag vill inte byta jobb. Jag har ett jobb som jag trivs jättebra med.
Ja.
Jag vill inte söka andra jobb.
Ja.
Vad kan jag göra då?
Nytt jobberbjudande.
Jo, men alltså, om vi håller oss kvar till jobbet.
Ja.
Så det andra man kan göra där, sen kan vi alltid prata om så, vad kan du göra på fritiden, som du kom ju häromdagen, så, ja, man kan hyra ut sina verktyg på Hygglo.
Ja, till exempel. Det har jag sett att man kan.
Men jag skulle säga så här, att hyra ut dina verktyg på Hygglo kommer inte vara det make it or break it grejen.
Nej, men det kan vara en grej.
Ja.
Man ska inte förakta de små
Nej, men att hyra ut grejer. Alltså jag gillar ju verkligen det, och man kan ju hyra ut allt möjligt. Vi har ju till med en affär i Malmö som hyr ut barnkläder. Alltså så barnmärkeskläder.
Ja, fancy barnkläder. Ja.
Ja, så att det där är ju verkligen en grej. Men om vi håller oss kvar på jobbet, som jag ändå tänker det som kommer göra störst skillnad, både för ens pension och tjänstepension. Alltså det är så mycket som är kopplat till lönen. Att för mig är lönen en big win. Mm. Liksom. Och målet att sträva efter är ju 46 000 i månaden brutto. För att där maxar man pension, du maxar SGI, du maxar föräldrapenning etc. Men där skulle jag ju också, det beror på vad man har för jobb, så detta är inte applicerbart för alla. Men det är ju liksom också att har du en bra chef, alltså så här, ställ frågan så här, okej, om jag har en lön på 25 000, så här, vad skulle krävas för att jag skulle få en lön på 30 000? Mm. Och sen liksom, har du en bra chef så kommer de berätta så här, men då behöver du ta mer ansvar, eller då behöver du göra det här, eller då behöver du göra det här.
Ja, behöver vara konkret.
Ja, och sen så ta då liksom ett år, eller den tiden som krävs för att göra de grejerna, så kan man komma tillbaka och titta, för då sa vi att om jag gjorde de här grejerna skulle jag få 30 000. Titta, nu har jag gjort dem, nu kan jag få 30 000.
Mm.
Mm. Så att det blir liksom så att man inte går in och kräver grejer, utan man liksom ställer sig frågan, vad kan jag skapa för ett värde för andra? För jag tror jättemycket på den som princip, att om du hjälper människor få det de vill ha, så kommer de hjälpa dig få det du vill ha.
Mm.
Så att det tänker jag väl, om man liksom, jag vill vara kvar på mitt jobb men jag kan ta till exempel ett större ansvar eller andra arbetsuppgifter, eller att egentligen, och här har jag också en sån här kontroversiell åsikt, för de flesta pratar om liksom så här, man läser i tidningar, gör dig själv oumbärlig. Om du själv är så här superviktig så kan du inte få sparken. Och jag tycker så här, vilket jävla skitråd.
Ja, det skräder inte orden.
Nej, men grejen är så här, ja, det är bra utifrån perspektiven så här, du kommer inte få sparken, men å andra sidan, du kommer aldrig kunna ta dig från den positionen heller. För om du är oumbärlig på just det där, ja, men då kan inte chefen ge dig nya arbetsuppgifter, du kan inte avancera i karriären, du kan inte göra någonting, för att du är ju oumbärlig på det där.
Du är fast i det du kan. Ja,
ja, så att jag har ju alltid, och här kan det ju vara för att jag kommer från företagssidan, det ska jag också disclaimer, jag har aldrig haft en anställning. Så jag vet inte om det plötsligt diskvalificerar mig eller...
Ja, men du har suttit på andra sidan.
Jag har suttit på andra sidan jättemånga gånger. Och då är ju liksom snarare så här, gör dig själv överflödig. Men då kommer resten så här, men jag är överflödig, kommer jag få sparken? Nej, för en duktig chef och ett duktigt företag kommer fatta att en person som kan göra sig själv överflödig är en fantastiskt viktig person. För ett, de kan ersätta sig själva.
Mm.
Till exempel, de fattar liksom arbetsuppgifterna tillräckligt för att antingen automatisera dem eller delegera dem eller ta in något annat.
Mm.
Och där finns liksom det här klassiska exemplet på liksom så här IBM. De hade en programmerare som liksom var så här, nej men jag hittar på $50,000 om året. Och sen så insåg han så här, nej men jag kan anställa en indier för $10,000 om året. Så anställde en indier, lärde honom göra sitt jobb, och sen var han typ inte på kontoret, men hans arbetsuppgifter blev gjorda och han liksom tjänade $40,000 däremellan. Yeah. Men det blev ju världens skandal. Mm. Så han fick ju sparken och sånt. Medan hade jag haft en sån medarbetare, vet jag, hade gjort honom för avdelningschef. Men ja. Vad, ni var
det, var andra tider då.
Nej, det, här, ja.
Det var väl 80-talet, vad sa du?
Nej, det var inte, det var något år sedan.
Jaha, var det något år sedan?
Ja, ja, men alltså, ja, hela den här Tim Ferriss-grejen. Så det där har jag ju snutt jättemycket. Liksom,
att
så här,
outsourca.
Alltså, är någon som kan göra det här bättre eller snabbare eller billigare än mig, så är det någon annan som ska göra det. Så att jag hela tiden fokuserar på high value liksom arbetsuppgifter, alltså högt värdeskapande. Nej, men så att man kan fokusera på liksom så här aktiviteter som skapar mycket värde.
Mm.
Återigen, jättesvårt om man sitter i kassan på ICA att fokusera på högt värdeskapande liksom uppgifter. Så att alla råd funkar inte överallt.
Nej.
Ja, fast där, ja, där vill jag ändå så här, om vi nu ändå ska skapa lite tankespjärn.
Ja.
När jag jobbade på ICA så upplevde jag att jag kunde skapa värde. Jag kunde inte byta tiden mot värde på ett sätt som man skulle kunna göra med en programmerare. Däremot så kunde jag skapa ett högre värde genom att vara en bättre kassavärd, vara snabbare, vara mer trevlig. Liksom. Så att, jag menar, det går ju alltid det finns ju alltid
saker man kan göra.
Ja, men precis.
Absolut.
Och hävstång.
Det finns alltid saker man kan göra, ja. Men jag tror det är inte... Alltså man måste ju ha ett visst driv själv ju.
Jo, precis. Men då är vi tillbaka också på den emotionella sidan, att den viktigaste frågan liksom att ställa sig är varför.
Mm.
Why bother? Varför vill jag göra detta? Men då är vi ju tillbaka på det där också. Jag gör någonting, jag avvarar någonting idag. Jag avvarar min tid, eller jag avvarar min kompetens, eller jag avvarar lite pengar för att jag vill ha mer i framtiden.
Mm.
Så att det är ju naturligtvis den första frågan. Och har man inte ett svar på den, ja, då kommer det inte hända någonting. Då kommer man tycka så här, ja, men detta är ett intressant avsnitt. Detta borde någon annan lyssna på.
Ja.
Liksom.
Ja.
Så att det är ju inget konstigt, nej, tänker jag. Så om vi ska sammanfatta, fortsätt söka jobb, och du behöver inte byta jobb om du inte vill, men byta jobb är ett bra alternativ. Fokusera på så här högt värdeskapande, fokusera på att, vad sa vi mer?
Ja, men det var byta jobb, prata med chefen,
ja,
om,
precis, om jag skulle vilja ha högre lön. Ja.
Sikta mot 46 000.
Sikta mot 46 000, ja. Mm. Bra. Så att,
kan vi bara snabbt, varför 46 000?
Ja, men det var ju där maxar du avsättning till pension, allmän pension,
sjukpenning,
ja, SGI, föräldrapenning och liksom. Och alltså, vad vi ofta glömmer är att 18,5% av den där bruttolönen går ju till din pension.
Mm.
Så att du hjälper dig själv både idag och i framtiden. Mm. Och det där tycker jag också är ganska coolt, för det är någonting som har slagit mig nu, det är väl min 40-årskris, att man behöver egentligen, om man har jobbat bra och har en bra pension, eller bra pension, ingen har en bra pension, men alltså en pension som man tycker är okej, så behöver man egentligen bara stänga det där fönstret mellan den åldern man är och 65.
Mm.
Så här blir det ju som att du jobbar på två kanter samtidigt. Du jobbar från 65 och framåt på ditt liv, din ekonomi, och du jobbar på din ekonomi här och nu. Mm. Så att det blir liksom, ja, lönen är den viktigaste. Det är din big win. Så är det without.
Så det är det som är tipset i den här.
Det är nummer ett. Sen om vi ska ta det som är egentligen parallellt, alltså jämte jobbet, som egentligen passar alla. Det är ju att jag, alltså du fuskade lite. Du sa så här, ja, men den här personen har inga hobbies.
Nej, men det, så kan det väl vara.
Yeah. Ja, men så här, okej. Okay. Vi tar någon som är väldigt intresserad av att spela datorspel men inte bryr sig om bakgrunden till det. Ja. Så här, det enda jag gör på min fritid, det är att jag sitter och spelar Call of Duty.
Ja,
ja.
Och då tänker jag direkt så här, PewDiePie.
Mm.
Eller jag tänker liksom någon, alltså det, så här, om vi vänder på det. Den roliga frågan som jag älskar är ju så här, att när man gör någonting man tycker om, hur kan jag tjäna pengar på detta samtidigt?
Här fattar, och det funkar med datorspel, stickning.
Det funkar överallt.
Mm. TV-tittande faktiskt också, tänker jag. Ja, att det måste det göra på något vis.
Du kan starta TV-serieblogg.
Ja.
Ja,
till exempel. Mm. Och jag fattar, och här har jag haft mycket motstånd från forumet, men detta är verkligen en sån här invändning som jag inte riktigt förstår.
Okej, invändning från forumet när du säger att man kan
tjäna pengar på det du tycker är kul, och då kommer folk så här, ja, men då kommer det inte vara kul längre. Alltså om jag tjänar pengar,
det är väl en farhåg att man blir rädd för att så fort det blir så att man ska, att det finns ett mål med att man ska tjäna pengar, då slappnar man inte av längre i det. Och
ja.
Det är väl en farhåga som man har, och det är inte säkert att det är sant.
Nej, för mig blir det så här, alltså,
nu, det blir jättekul då.
Ja, alltså, jag tycker att det blir dubbelt så roligt. För nu gör jag det jag tycker är kul, och jag tjänar pengar på det. Det är sån double whammy.
Liksom. Ja, och grejen är den att när man väl tjänar pengar på det, då kan man göra så utveckling.
Då kan
utveckling.
Göra
man får gå och handla grejer till sin hobby, vad det nu är, om man behöver grejer.
Ja, du kan köpa dem utan moms, och du kan köpa det avdragsgillt så här, utan oskattade pengar.
Ja, man kan göra det större eller bättre. Liksom.
Och sen tänker jag dessutom så här, alltså som den bästa coaching jag har fått någonsin av min coach, det var så här, om du välar eller så här, testa, och gillar du inte det, gör något annat.
Ja, stäng alltså, bloggen eller något annat.
Ja, precis, och det var så roligt, för han var amerikan, och han var så här, yeah, and if you don't like it, move. You're not a fucking tree. Att liksom så här, du sitter ju inte fast med rötterna som ett träd. Du kan ju gå någon annanstans.
Ja, yeah. Jag tänker också på det ofta, att det finns ingen prestigeförlust i att prova saker.
Ja.
Och sen bara, nej, det var inget för mig.
Ja.
Nästa.
Ja. Mm. Och grejen så här, och för detta är ju så som vi började med bloggen till exempel. Det var aldrig någon tanke kring att vi skulle tjäna pengar eller vi skulle sitta här 10 år senare. Utan det var en ball grej. Alltså jag tyckte det var kul att skriva och jag gjorde de grejerna. Och sen var det så här, de första åren tjänade vi inte en krona. Jag tror så här, femte året tjänade vi liksom så att vi kunde gå ut och äta. Och sen var det liksom något år sedan en skidresa. Och sen något år senare så liksom nu kan vi leva på det.
Kan vi bara pausa och säga att ni konsumerade pengarna direkt också?
Gjorde vi det verkligen?
Ja, det gjorde vi.
Eller har vi inte bara översatt det till konsumtion?
Jag vet inte, men jag minns ju där första bankgiroinbetalningen på, jag tror det var så här,
var det Google?
Ja, det var Google-reklam och jag tror att den inkomsten var så här typ 30 kronor och sen så var det så här uttagsavgiften via var 50 kronor så jag gick ju back på den här första.
Det var här, men vi tog inte ut dem väl? Det var väl bara så.
Men det var ju tvungen att ta ut den för det kom på en bankgiroblankett.
Jo, men man kan väl skita i att ta ut och bara rama in den.
Ja, fast jag ville ändå ha ut dem.
Alltså, men mental, du fick ju betala 20 kronor.
Ja, skitsamma. Vi behöver inte prata om min mentala bokföringsgrej.
Nej, okay.
Ja, förlåt. Jag bara tyckte det var väldigt talande.
Ja, jo, men så är det ju.
I kontexten också.
Absolut.
Så.
Ja, absolut. Nej, och då blir ju liksom så här sen de 100-lapparna, för då kan man sen leka spelet som jag vet att folk gör på forumet. Det var en robot som delade med sig att han byggde en app och så gav den liksom några 100-lappar i månaden eller i veckan eller så här. Och sen så sa han så här, ja, de använde inte utan de gick direkt in i min pengamaskin.
Mm.
Och då blir det liksom så här plötsligt så kanske från att spara 1000 kronor, då kan du spara 1500 kronor. Och då pratar vi ändå om så här 50% i höjning i ditt månadssparande. Och det är ju bara att kolla på ränta på ränta-kalkylatorn om du kan höja ditt månadssparande. Mm. Så det behöver inte ens vara enorma summor. Men eftersom de pengarna är direkt på, liksom på vinsten, de är ju så som i företag hade vi sagt, det är ju pengar till sista raden. Och pengar till sista raden är extremt värdefulla.
Mm.
För att liksom, de behöver inte gå för att täcka ICA-handlingen.
Nej.
Så att, och här, jag fattar inte riktigt den där farhågan, utan jag skulle verkligen liksom rekommendera så att testa.
Mm.
Sen kan det ta ett tag innan man listar ut det. Det där brukar jag säga till dig mycket, ibland så kommer du med bra idé och säger så här, skitbra idé och jag har ingen aning hur den pusselbiten passar någonstans.
Mm.
Men då brukar jag tänka på det, så här, men titta, nu har jag fått en pusselbit, den passar ingenstans i mitt liv just nu. Men jag ska ju inte slänga iväg den pusselbiten, för förr eller senare kanske kommer tillfälle då den pusselbiten passar perfekt.
Mm. Det är kreativt, Jan. Mm. Det finns många författare som gör så också, de får massa pusselbitar som de skriver ner hela tiden och vet inte var den passar, men helt plötsligt passar den i någon story liksom.
Ja. Och jag har så många, för grejen var så här, för några år sedan så jobbade jag på ett företag som heter Balansekonomi, och då hade vi detta som en uppgift i kursen som var så här liksom att tjäna pengar på något som inte är ditt jobb.
Mm.
Så du fick liksom så här, var du ingenjör så fick du inte tjäna pengar på din ingenjörsgrej. Mm. Så vi var liksom, vi var tvungna att göra något där. Och först tyckte folk det var skitjobbigt. En hel vecka så fick vi typ inte hatmejl, men så här, det går inte, och skitsvår uppgift och så här. Men sen, alltså så vet, sen kom det alltså så mycket kreativitet. Mm. Alltså allt från liksom folk köpte stolar som de renoverade och sålde på Blocket. Någon köpte liksom så här ingredienser och gjorde raw food kakor som blev så jävla poppis på jobbet, liksom sålde dem. Någon köpte antika böcker. Alltså allt
möjligt. Ja, folk testade och det är inte alltid att det funkade. Nej. Men ibland gjorde det.
Ja.
Mm. Ja,
och det är klart att det inte kommer funka från början och det inte kommer vara lätt.
Nej,
alltså, vi hade ju vår kompis Martin som var så här, ja, men mitt intresse är att dricka öl.
Mm.
Liksom. Och då är så här, hur tjänar man pengar på att dricka öl? Och du vet, det tog honom, jag tror det tog honom ett halvår. Liksom. Och sen så ringde han till mig och sa, du Jan, nu har jag tjänat pengar på att dricka öl.
Mm. Jag var bara så här, hur gjorde han det då?
Jo, men han bor ju i Lund och liksom jättestort ölintresse, och innan detta var före corona. Och då är det så, i Köpenhamn så finns en ganska stor ölkultur. Och då har han varit typ, ja, men han har ju typ varit på varenda krog i Köpenhamn och druckit öl och alla de här mikrobryggerierna och sånt. Så han började arrangera sådana, liksom, han tog alltid med sig kompisar. Mm. Och så sa han så här, nej, men vet du vad, jag kan ju göra detta liksom på jobb. Alltså så att jag arrangerar en ölprovning i Köpenhamn.
Mm.
Och så hade han med sig liksom 8 pers, och det var någon Facebookgrupp där de diskuterade öl och sånt.
Och det är ju inget konstigt att gå på en vinprovning. Nej. Varför skulle det vara konstigt att gå på en ölprovning? Så han får säga, ja, så vi var en hel kväll i Köpenhamn, vet, och du vet, och då jag fick betalt för att dricka öl. Och sen dessutom så blev jag ju kompis med bartenders och de som hade krogarna. För jag kommer ju dit med nya gäster till dem. Så att nu får jag dricka gratis där när jag är där själv. Mm. Liksom, så ja, då var det ju dessutom att han liksom sparade pengar.
Mm. Ja, och du sa att det tog ett tag för honom att lista ut det. Och det är, jag tycker man ska ha respekt för det också, att det inte är, ja, men som att man ska komma på det på en timme.
Nej. Nej. Och så är det också så här, kolla PewDiePie som tjänar pengar på att liksom spela, streama, när man spelar
kommentera
data.
Kommentera spel väl.
Ja. Mm. Så att ibland brukar jag till och med säga så här, att om man ska tjäna pengar på det man tycker är roligt, så hjälper det att man har druckit ett glas eller två vin innan. Mm. För att vi har liksom den här rösten, så bara, inte ska väl du och ska göra detta, och det kommer aldrig att gå, och du är helt galen, och liksom så här, vem tror du att du är, och det kommer, ska du verkligen vart göra detta, för detta är ju din enda hobby, om du börjar göra detta nu så kommer det bli ett tvång, precis som jobbet, och, alltså du vet, det kommer den här monkey chatter eller apchattret kommer igång, så att återigen, precis som vi pratade om i lön, så är inte detta en kunskap, utmaningen ligger inte i huret, utmaningen här ligger i liksom varför, i att ha tillräckligt stark motivation, så därför är ju detta mer, här behöver man ju mer hjälp av en coach än av en rådgivare. Mm. Liksom.
Ja. Ja, men precis. Och komma på de här kreativa idéerna.
Ja.
På hur kan jag göra det här?
Ja, och ibland så bara titta vad andra gör. Alltså så här, titta på nätet. Liksom. Vad är det människor gör? Och sen naturligtvis också så här, ställ frågor. Mm. Alltså gud, alltså våga fråga andra människor. För jag tror att det är väldigt svårt att tänka ny tanke själv. Men om man liksom bara bollar detta med sina kompisar, bara, vet ni någon som tjänar pengar på det här? Mm. Eller ställ frågan för guds skull i vårt forum. Mm. Ja. Alltså det är så här, ställ frågan i forumet. Jag lovar att vi kommer tillsammans 100%. hitta ett svar.
Mm. Ja, men jag tänker där finns det också så här, du pratar mycket om Upwork och Fiverr och de här outsourcing-sidorna. Ja. Scrolla.
Ja.
Hitta, kolla, det finns liksom kategorisidor på jobb.
Ja, alltså det, jag måste säga det.
Där man kan säga, få idéer.
Ja, och du vet, och vi säger sådana sjuka idéer. Alltså jag vet, Fiverr.
Vad berättar nu om dem? För att jag trodde bara det var så översättningsjobb och programmeringsjobb och sånt.
Nej, men det är ju bara kolla på Fiverr. Alltså Upwork är lite mer så här konsult, lite mer tjänstemanna.
Lite vuxet. Men hur är Fiverr?
Fiverr, alltså du vet så här, du kan beställa att någon sjunger en födelsedagssång vid... alltså utklädd till en nalle som gör kullerbyttor i en trädgård. Mm. Alltså jag lovar. Alltså, och hela spannet. Jag har sett liksom mindre kosher grejer.
Ja, men precis. Men PewDiePie åkte ju dit på en sån grej. För att han beställde en grej via Fiverr.
Ja, vad var det han beställde där?
Ja, men det var något så här med andra världskriget och så icke-rumsrent. Att någon skulle sjunga typ. Nu bara hittar jag på Happy Birthday Hitler. Typ. Okay.
Jag är utklädd till Hitler.
Okay, alltså, det var så här... finns grejer där på Fiverr.
Ja,
precis.
Och där på Fiverr, alltså så här, vi behöver inte gå in på hela det, men det är ju ganska intressant för att det där gäller, alltså så här, i Sverige så är vi ganska bortskämda med höga löner. Mm. Men liksom den globala timlönen, om man tar på Upwork eller Fiverr, ligger runt mellan $5 och $8 i timmen. Mm. Så att där finns ju jättemycket, man kan säga, folk säger, men jag kan inte göra en hemsida, eller jag kan inte sätta upp en webbshop, eller jag kan inte göra detta. Där är folk som kan göra det där för $5 i timmen, $8 i timmen, du vet, $20 i timmen, så får du som en konsult i Sverige som kostar 800 kronor i timmen. Och så kan du liksom beställa för liksom 1 timme och 38 minuter, för de har liksom en sån här timräknare när de jobbar. Och jag menar så att det är ju inget konstigt, folk lägger ju massor av pengar på hästar eller liksom sådana saker.
Ja. Men det är jättebra idéer.
Ja, och sen förlåt, du vet, jag får ju så mycket idéer i sånt här avsnitt. Till exempel, vi hade ju det som Freja gick på med ponnyridningen. Kommer ni ihåg? Ute i,
ja.
Och då var det också en kvinna som var så här, hon jobbade på bank och var så här, jag trivs inte på bank, jag vill ha liksom hästar. Och så var hon så här, hur ska jag finansiera mina hästar? Nej, men då har hon att varje helg, så mellan klockan 9 och klockan 1, så kan man liksom komma dit med sin unge och sen så går man promenad med hästar.
sa hon.
Ja, de hade ponnyer som de gick ut i skogen. Ja. Så gick man ett gäng där, ja, 45 en timme, minuter.
Ja, liksom 45 minuter. Hon hade hästtjejer som fick betalt för att göra det där. Och vi var så här liksom 150
spänn. Vi gick med
spänn.
För vi fick sådana extra steg.
Ja, och så var det så här 150 spänn för en timmes ridning. Ja. Och hästen var sadlad och klar. Jämfört med så här, du är på Gröna Lund och ska betala 100 spänn för typ ett varv runt en 10 meters grej.
Mm.
Och så du vet, så försörjde hon sig på det där. Mm. Asbra. Mm. Liksom.
Ja, men verkligen. Verkligen.
Ja, mm. så att vad blir punkt två? Tjäna pengar på sånt du tycker är kul. Eller så här, fundera på vad du tycker är kul och så ställ dig frågan. Lek med frågan så här, hur skulle jag kunna tjäna pengar på det? Och nummer två, vi är ofta väldigt snabba i att vi ska avdöma frågor. Vi ska ha svar på frågan direkt. Liksom så här, rätt, fel, bra, dåligt, sant, falskt. Våga gå med frågan. Mm. Alltså vara så här, okej, nu har jag en lista på kylskåpet och om 3 månader, om 6 månader så ska det vara 10 förslag. Mm. Och det är okej att det tar 6 månader att komma fram med 10 förslag. För då har man frågan med sig istället för så här, ja, nu har jag funderat här i 2 minuter och jag kommer inte på någonting så det går inte.
Mm.
Liksom.
Ja, men
för så upplever jag att många gör. Mm. Liksom.
Ja, kreativitet funkar ju inte så riktigt.
Nej.
Man måste gå och mala.
Ja. Och förlåt, alltså, det är därför du skulle vara med. Här.
Nej, men jag tänker och så här, tar vi steget tillbaka så är det så här, prova grejer för att hitta det du tycker om.
Ja, ja.
Lite som du har snackat om, så här, du har provat golf, provat jakt, inte för mig.
Nej, nej. Och våga misslyckas. Ja. Alltså så här, Jeff Bezos, de gjorde ju det här spektakulära failet med Amazon Firephone. Som skulle vara
jag känner inte till det, men det är någon motsvarighet till iPhone.
Ja, precis. Och det var så här spektakulär krasch. Det sålde ingenting, den var skitdålig och det hade kostat dem flera miljarder. Och så på kvartalsrapporten så fick han kritik. Bezos, för att ni har investerat miljarder dollar, är ni helt liksom körda? Varpå han svar så här, alltså om ni tycker att detta var ett spektakulärt liksom misslyckande, vänta bara tills ni får se vad vi håller på med internt.
Mm.
Och det räcker ju att du lyckas en gång. Det gör ingenting att du misslyckas.
Med alla de olika förslagen som man har kommit fram till.
Ja. Mm. Jag menar deras R&D-budget rent allmänt, grejerna som vi aldrig har sett.
Ja, men så exakt.
Bara hur mycket de har provat.
Ja, men det ser man ju. Man ser ju liksom, och det är samma framgångsrika företag. Du ser ju bara projektet som lyckades.
Mm.
Du ser ju inte alla dem. Jag har ju massor av nedlagda projekt som inte funkade. Jag skulle skanna OCR-fakturor, så automatisk fakturaigenkänning. Det var bara så här 3 år för tidigt. Liksom, när vi väl hade liksom, det fungerade, samma som min redovisningsbyrå, då lanserar Fortnox automatisk faktura ska jag bara...
Jo, men grejen är den att du lärde dig också ganska mycket på det projektet.
Ja, men det är klart jag gjorde. Och sen fick man ju en pusselbit och sen har den återkommit i andra sammanhang. Mm. Men
man får inte ha så mycket prestige kring det. Jag har själv jättemycket prestige, så då antar jag att andra också har det.
Ja. Och när vi ändå pratar om det där så tänker jag också på, detta var ett tips jag fick från Claes-Erik, min mentor då för 20 år sedan. Och han sa ju så här, ofta så tror vi att vi tänker sekventiellt. Att vi tänker så här, nu är jag på detta jobbet. Och sen ska jag spara ihop pengar och sen kommer jag säga upp mig och starta eget.
Mm.
Och jag märkte detta för jag la ut en fråga på Twitter som var så här. Om inte pengar vore ett bekymmer, vad skulle du gjort då? Mm. Och då var det ganska många som svarade starta eget. Och min, då kom så här, gud vad ledsam, du kan ju starta företaget nu.
Mm.
Utan då tänker vi att det ska vara så här, först gör jag det här, sen gör jag det här. Medan jag är mycket med att göra saker parallellt.
Mm.
Och det Claes-Erik pratade med mig, han sa så här. Jo, men de kloka företagen gör så här. Att de har ett storebrorsprojekt. Det tar man, lägger man 60% av alla resurser på. Alltså till tid, energi, etc.
Det är det som
försörjer mig nu. Mm. Så i vårt fall för en privatperson så är liksom storebrorsprojektet, liksom, det är det som försörjer dig. Det är ditt jobb.
Mm.
Det tar 60% av din tid. Mm. Och då tänker folk så här, 60%, jag måste jobba 100%. Ja, jag menar 60% av 7 gånger 24 timmar.
Mm.
Det är inte ens liksom 60%. Så det är det där du lägger liksom huvudfokuset. Sen har man ett lillebrorsprojekt som du lägger kanske liksom 30% av tiden på. Som är sånt som det kanske blir någonting om 1-2 år. Och sen har du ett lillasysterprojekt som du lägger 10% av tiden på. Och det kanske blir någonting om 5 år. än med. Så att det ska försörja. Så att,
och, sen och det är väl bra ur företagssynpunkt att man hela tiden har...
Ja, så som företag måste du ha. Det är inte som att iPhone är, Apple är så här, nu utvecklar vi ett iPhone 12 och när iPhone 12 är släppt, då börjar vi med iPhone 13.
Nej.
Alltså, det, liksom, det hade varit kast. Men så gör vi som privatpersoner.
Ja.
Liksom. Och då är ju tricket, hur kan jag jobba med de här tennisbollarna, har de här tennisbollarna eller projekten rullande parallellt? Och då kommer ju ofta då invändningen så här, nej men hur ska jag ha tid? Och där tänker jag ofta liksom så här, vi återigen på det emotionella coachande, att det handlar ju väldigt sällan om tid utan det handlar om energi. Att vi orkar inte. Och då får man börja titta på det som vi pratade om lite i förra avsnittet. Okej, vad lägger jag min energi på? Och energi är ju speciellt för att jag kan vantrivas på mitt jobb. Men om jag vet att jag ska bara göra detta i ett år för att kunna finansiera mitt lillebrorsprojekt eller jag ska göra detta i 2, då kan vi plötsligt hitta massor av energi att göra det, för plötsligt har jag fått ett annat svar på frågan varför. Och den här svaret på frågan varför ska jag göra detta är så väsentlig.
Ja, men nu bara fundera på alla nu är ju jag aningen yngre än er, men så här, alla mina kompisar som jobbade röven av sig för att åka iväg till Bali.
Ja.
Helt plötsligt hade man asmycket energi när man inte hade haft ett extra jobb på gymnasiet.
Ja.
Och helt plötsligt kunde man jobba 60 timmar i veckan liksom, utan problem. För att det fanns ett varför. Så att jag tror många kan känna igen att man har den extra växeln.
Ja.
Om man har haft ett tydligt varför.
Precis, både extra växel och sen påstår jag ju att vår uppgift som människor, både som ledare eller som förälder eller som medarbetare eller whatever, är att managera vår energi. Och liksom jag tror ju mycket, vi har ju haft mycket diskussioner om det där på sistone, att vi ofta liksom, vi lägger så mycket tid på barnen, vi lägger oss liksom så här, och sen till slut så är det ingen energi över till en själv. Och jag är så här, ja men du vet, på flyget säger de så här, ta först på dig liksom masken på dig själv innan du hjälper andra. För vad är det för mening att du är helt utpumpad för att du har gett till alla andra innan du har gett till dig själv? Men jag vet ju att det där har vi tyckt är jättesvårt. Du bara är helt tyst. Du
ta upp såna grejer här.
Ja, men du kan ju...
Kommer prestigen. Ja, det är svårt för mig i alla fall att prioritera mig själv.
Ja,
för att du... Absolut. Men jag vet inte hur det ska komma in, alltså hur jag ska... Säg någonting mer här nu så att jag inte börjar svamla om saker.
Nej, men att det är alltså så här, särskilt...
Du menar att man ska managera sin energi? Ja?
Managera sin energi, att säga till exempel okej, det är viktigt för mig att jag går och tränar. För om jag går och tränar så kommer jag få plus energi. Eller det är viktigt att träffa mina kompisar. Eller, för ofta, jag är ju så, när jag blir stressad, vad är det då slutar jag så här? Jag slutar umgås med familjen, jag slutar träna, jag slutar gå mina promenader, jag äter dåligt. Och du vet så här, och så hamnar jag i en negativ spiral. Istället för att tänka, okej, nu är jag nere, okej, vad kan jag göra för att få energi? Så att om jag får den här energin så kan jag liksom sen investera den. Och vi tänker ofta inte på energi, att energi är en resurs att investera precis som pengar. Jag kan investera antingen i att sanera en skuld eller investera i att få mer av en tillgång.
Men det här ska vi ta ett helt annat avsnitt.
Okay,
det har vi redan pratat om.
Ja, okay,
bra. Ja, men det var i alla fall, energi behövs för att man ska kunna starta sina projekt.
Ja, vi ska prata, men jag vill säga en grej till. men detta är så här, varför jag inte kan leda och ha sånt här avsnitt. Men så här, det finns undersökningar nu i USA. Alltså här, genomsnittliga personer i USA spenderar 4 timmar framför en skärm. Jag tror så att tv-tittande i Sverige för 10 år sedan var 3 timmar om dagen.
Mm.
Alltså det är ju bara att räkna 3 timmar om dagen, 365 dagar om året. Alltså lågt räknat 1000 timmar.
Mm.
Alltså 1000 timmar, alltså det är mer än en halvtid. Jag tror att en årstjänst är 1600 timmar.
Du måste tänka också på varför tittar folk på sin skärm eller sin tv.
Och
jag vill bara säga så här, att man måste bli medveten om hur mycket man får avslappning av det.
Mm.
Och hur mycket som man inte får. För att det är bara en viss... Du vet, man kanske bara behöver 20% av den tiden.
Min tes kring det där...
Hörde du vad jag sa nu?
Ja, men jag håller inte med dig. Eller så menar vi samma sak, det brukar ju vara så. Det är bara att jag vill säga det med andra.
De som vill titta på Netflix, inklusive mig själv, då handlar det om avslappning.
Ja,
Men, ja. Men jag tror också att ibland lurar du dig själv. För att du tittar på Netflix. Jag behöver inte prata om det, jag kan prata om mig själv.
Snyggt.
Ja. Ja, snyggt, för du pratar ju ändå om mig.
Nej, jag pratar också om mig. Nej, men jag tänker att jag kan ju hamna framför Netflix när jag är trött. Och då blir Netflix blir ett ställe där jag inte förlorar energi. Jag får inte mer energi, för kroppen återgenererar energi, men jag förlorar åtminstone inte mer energi. Mm. Förstår du? Så att jag tror inte att folk är så här, jag behöver avslappning för jag ska titta på Netflix. Nej, utan det där är en aktivitet som inte tar någon energi från dig och därmed ger du kroppen en möjlighet att återgenerera energin. Medan om du istället gjorde någonting som aktivt gav dig energi, så tror jag att du hade fått en bättre utväxling på den timmen.
Ja, det är mycket möjligt.
Att prata med en kompis eller gå och träna eller gå en promenad eller liksom någonting ger dig mer. Men vi orkar inte ta oss över tröskeln att göra det, så vi hamnar framför Netflix för att det är någon slags neutral. Mm. Liksom. Så att, ja. Vad? Detta är så här, okej, okay, nu har vi något att prata om efter poddinspelningen.
Nej, men jag håller med. Jag håller med. Då får man ju liksom hitta andra skäl till att titta på Netflix helt enkelt.
Okej, nu kände jag att det var något som gick över huvudet på mig här.
Man vill kolla på Netflix och säga, ja, så det är avslappning för mig, men så kommer du så, ja, men du hade fått mer energi om du hade gjort något annat, gått ut och sprungit. Men då får jag bara hitta ett annat skäl att titta på Netflix.
Okej. Men alltså, så här, jag har inget emot att man tittar på Netflix. Alltså, det viktiga är att man tar ett medvetet val.
Ja, i allt.
I allt.
Inte bara, ja, Netflix, utan, nej, så hur ska jag nu få mer energi?
Ja.
Inte så att man bara tror att man är trött och that's it.
Ja, liksom, så blir det liksom en go-to som man inte tänker på, att det bara blev så.
Yeah.
Ungefär som, yeah, yeah, nu har jag bara blivit här. Du vet, jag började på detta jobbet och nu har jag varit här i 15 år. Och liksom så här, var det som var planen från början?
Mm. Yeah.
Så därför tror jag, så här, om jag fått hade varit så här kontroversiell, så hade jag ju sagt här, att jag tycker att alla borde prova på att ha ett företag. Alltså, det är inget som är så lönsamt i Sverige att liksom att ha ett företag, och det behöver inte vara att, jag pratar inte om att bygga nästa Storytel eller något sånt, utan jag pratar bara ha liksom en hobby som du tjänar pengar på, och till och med,
ja,
bara,
målet är att det ska komma in pengar i företaget.
Jag skulle till och med säga så här, målet är att ha roligt och tjäna pengar. Det är ingen motsägelse mellan dem.
Nej,
så att, okay, liksom, och det är det jag tror också, så här, att de som jag upplever har lyckats med sina företag, det är de som har gjort det de gör i företaget även när de inte fick betalt. Mm. Jag tror att det är en katastrofstrategi att tänka så här, vad är väldigt lönsamt? Vilka företag verkar vara lönsamma? Kryptoföretag är lönsamma just nu, så jag ska starta ett kryptoföretag. Tycker jag om krypto? Nej. Alltså så här, not gonna work. Men om du däremot är liksom superintresserad av målning eller konst eller dataspelande eller tv-serier eller programmering eller vad det nu är, och du gör det redan på fritiden, alltså att du redan kan lägga den här tiden för att du får betalt i energi, än mer för att vi får betalt i glädje, då kommer du lägga tiden, och lägger du tiden så blir du bra på det, så kan du ta betalt för det, så kan du göra det mer, och så,
absolut,
hamnar du i en positiv spiral.
Absolut, jag tänker bara att vi har hamnat lite vid sidan av spåret nu.
Ja, jag tror hon tycker inte det.
Nej.
Vad tycker du, Kasper?
Nej, men så här, jag är helt med på vad du säger. Så här, följ det som ger dig energi.
Ja.
Och jag håller ju väldigt mycket med i precis det du säger, att det du tycker om att göra blir du bra på, och det du, ja, blir bra på kan du tjäna pengar på.
Men?
Nej, inget men.
Jo, men
utan,
shoot,
nej,
men.
Och.
Ja, okay.
Faktiskt.
Ja.
Jag tror samtidigt att starta företag är ett stort steg för många.
Men, jag fattar det. Men jag förstår, eller så här, jag har sett den feedbacken där ute.
Mm. Ja, men så. Och det handlar ofta om känslomässiga grejer. Ja. Så här, det är stort att starta företag, för det är en grej.
Ja.
Jag tror också att det är så att du har över väldigt lång tid tränat dig på att se vad som ger dig energi.
Ja.
Mm. Det har inte alla. Så jag tror man måste börja där i så fall.
Ja.
Fundera på, vad hade du gjort om du inte hade tjänat pengar på det? Eller vad gör du redan, även fast du inte tjänar pengar på det? För mig är det så här, jag älskar att gå ut och gå på promenader.
Ja.
Jag får inte betalt för det.
Än.
Nej, men absolut. det är ingenting som jag just nu är jätteintresserad av att tjäna pengar på.
Nej.
Men jag vet också att jag skulle kunna. Och det är en av de grejerna jag hade börjat med om jag hade sagt, hur kan jag tjäna mer pengar? Eller hur kan jag tjäna pengar på någonting som jag älskar att göra? Men jag tror att för många så blir det tröskeln. Vad ger mig energi?
Ja, okej.
Okay. Yeah. Man är tränad.
Mm. Och det är jättelätt att säga så här, jag får energi av att träna. Alltså fysiskt. Hur mycket energi har du fått av att träna de senaste veckorna?
Alltså jag har mest sovit.
Ja men precis. Ja. Så att jag menar, den är inte helt enkel den ekvationen.
Mm.
För det är inte gör det så får du energi.
Nej.
Alltid.
Mm.
Och det är ju som du har sagt de senaste 3 månaderna. Så här, jag går fortfarande och väntar på den där dagen. Där jag ska få mer energi av att träna.
Ja.
Jag kan berätta vad det är som har förledat.
Och du sitter på svar.
Ja, det gör jag väl alltid.
Ja.
Ja, när man tränar, då blir man trött av det fysiskt ju. Ja. Och så sover man jättebra.
Ja.
Men om man då liksom inte går upp samma tid och går och lägger sig samma tid, då fattar kroppen inte när den ska vara pigg eller när den ska vara trött.
Ja.
Och då blir man aldrig pigg av träningen, utan det är klart man blir trött av den då.
Okej. Okay. Ja, vad skönt att det plötsligt ramlar i terapisoffan här, men... ja.
Som sagt, träningen hjälpte ju dig faktiskt ändå att normalisera din
Nej, jag är ju jättenöjd nu när jag inte tränar lika mycket och kan vara uppe till 2 igen. Liksom. Men ja. Skitsamma, men det var inte det vi... Detta har Karolina en åsikt om, det syntes.
Ja, men det är klart att jag har, och jag sticker inte under stol med det.
Ja. Men kan vi hoppa tillbaka till avsnittet här?
Ja. Nej, men så att jag tror att återigen, det är lite samma som Om du inte har ett intresse som du vet att det här är det jag tycker väldigt mycket om. Du kan absolut ha intressen, men du kanske inte har det intresset.
Ja. Men hamnar inte det egentligen så här att missen där, eller inte missen, men som att du inte är intresserad av liksom så här, jag hade kunnat tjäna pengar på promenader. Mm. Att det är egentligen inte så här att nej, men det är inte tillräckligt viktigt med de pengarna.
Mm. Absolut.
Att liksom det redan första frågan, varför ska jag tjäna mer pengar, inte är besvarad.
Mm.
För det har ju du och jag pratat om liksom innan. Att liksom så, nej men, the enemy of great is, eller good is the enemy of great.
Mm.
Att om jag har det tillräckligt bra, ja men då har jag liksom inte den där drift som du sa, dina kompisar som, ja men har jag inte Bali resan framför mig, då kan jag liksom ringa och sjuka mig.
Ja, liksom. Nej men verkligen.
Mm. Jag tänker också om man är en väldigt introvert människa, då är det klart man kan tjäna pengar, men då kanske man gör det på ett annat sätt än Martin som tar med sina kompisar till Köpenhamn.
Ja, det är ju väldigt dåligt sätt för en introvert
människa. Men jag tänker att man måste hitta sitt sätt, och att det kanske inte går att kopiera vissa. Martin fick ju ihop både han har kompisarna och ölintresset liksom, och det är ju alltså jag bara ser hur framgångsrikt det måste vara för honom.
Ja. Men så är det ju naturligtvis att du måste ju kopiera något som funkar för dig, och det är därför egentligen jag tror, om så här, nu det bara slår mig, detta är nog en av de stora anledningarna varför vi inte har gjort ett avsnitt om det här tidigare.
Mm.
För att när vi pratar indexfond eller vi pratar fondrobot, alla kan göra det.
Mm. Alltså det är oavsett så här, om man är introvert eller extrovert. Eller...
intresserad eller inte intresserad, 100 kronor eller 100 miljoner, spelar ingen roll. Men alltså detta vi pratar om idag är unikt.
Mm.
Det är liksom så här, det receptet som har funkat för mig kommer inte funka för någon annan. Det som funkar för Martin kommer liksom inte funka för någon annan.
Mm.
Utan där behöver man ju liksom hitta sin nisch.
Jo, men jag håller med Caspian som säger att man måste liksom ha lite självkännedom.
Mm. Absolut.
Att man måste skaffa sig det om man inte har det. Och det tar ju lite tid kanske, eller jag vet inte.
Ja.
Man får vara beredd på det, att lära känna sig själv om man inte gör det redan.
Ja, och sen tänker jag också så här, att det som jag känner blir lite tappat nu i konversationen, nu blir det liksom så stort att starta företag. Medan vi pratar fortfarande om personer med 9-5 jobb.
Mm.
Så vi pratar inte om att säga upp dig, starta eget och försörja dig och omsätt 100 000 i månaden.
Mm.
Vi pratar så här, ha ditt jobb, gör någonting en timme om dagen på kvällen för att du ändå tycker att det är ball, det ger dig energi, och tjäna kanske 1 000 kronor extra i månaden, och sen kan du använda de 1 000 kronorna för att lägga i din fondrobot.
Mm. Också så här, 1 000 kronor i månaden om 5 år.
Ja.
Yeah. Alltså faktiskt också ha den tidsaspekten.
Det är jättebra att vi kommer ner på liksom rimlig nivå här.
Ja.
Ja. Ja. Och vad det egentligen, hur det egentligen skulle kunna se ut.
Ja. Ja. Och be om hjälp. Ja. Fråga andra. Och sen så kan jag tycka liksom så här, men detta är, du vet, när man har gjort någonting länge och omedvetet kompetens, när du säger så här, starta företag, och så det är så stort, då tänker jag så här, ja, alltså det är ju att fylla i blanketten på verksamt.se och så är det...
Jan, liksom, du är lite arrogant där. För det handlar inte om att fylla i blanketten. Det kan, alltså det kan ju vem som helst göra. Men man måste ju ta sig dit mentalt.
Ja, jag fattar det.
Att,
men jag vill avdramatisera det. Att
jag
starta
förstår
företag.
Att du vill avdramatisera det, men du får inte vara arrogant. Men det var inte med, bara så, okej, det är en blankett. Så det är inte svårt att göra det. Men man får ta sig dit mentalt. Liksom, att,
ja. Ja, men återigen, det är inte huret som är det svåra, utan det är varföret. Det är det emotionella som är. Och jag ber om ursäkt om det lät arrogant, för det var inte min mening.
Nej, men jag tänker också, det är ju skiftet från svårt till ovant, som du ofta pratar om.
Ja.
Alltså, det är inte speciellt svårt att starta företag, vilken person som helst. Däremot så är det ovant. Och oroligt.
Ja, för att och vem är, och det handlar så mycket om självbild och sånt.
Ja, men precis.
Bra.
Jag tänker att vi ska gå vidare.
Ja, vi kan gå vidare med nästa case.
Men förlåt, jag måste en grej till.
Ska du bara?
Jag ska bara. Detta är inte mina råd här, men jag fick ju häromdagen från Ramit Sethi som vi följer.
Han är amerikansk, vad kan man kalla honom? Ekonomiguru.
Ja, coach. Ja, coach.
Ja.
Och han hade ju sån här starta online store. Och no space, alltså så här, att har du inte ens att sälja grejer, så kan du dropship.
Ja. Och jag fattar inte nu. Om du inte har, så kan du sälja grejer.
Nej, men
grejer,
så här, man kan
dropship.
Så här.
Vad är det för någon
men så här, alla kan idag starta en webbutik. Mm. Det är återigen det är samma sak. Gå in på Shopify eller någonting. Det är ganska relativt enkelt att liksom få en plattform för att börja sälja grejer på nätet. Och så var det jättesvårt med att starta en affär, för du var tvungen att köpa upp ett lager och binda kapital, och funkade inte så satt du där med ditt lager, ett helt garage fullt med grejer. Yeah. Idag så finns det liksom så här att du säljer andras grejer i din butik och sen låter du andra leverera det, alltså dropshipping.
Okay.
Och det där vet jag, i USA har det blivit jättestort. Och sen är det till och med så att det finns handlare som bara varit duktiga på att promota produkter på Amazon, och sen har andra företag köpt upp deras digitala butik för, liksom, för en hel summa pengar. Så att det där var så här, jag hade aldrig kommit på de två grejerna, så jag tänkte att de kunde vi ta när vi ändå pratade om det där.
Sen, vi kan lägga en länk till en ganska bra svensk YouTube-serie om precis det där, som jag har.
Ja,
perfekt,
precis.
Caspian.
Och ser ni här att han också hade här på nummer två hade Ramit Sethi. Vad skrev han då?
Monetize your hobbies.
Exakt, tjäna pengar på det du tycker är kul. Bra, nu går vi vidare.
Nu har du liksom fått en second opinion här, och då gäller det verkligen. Om Ramit Sethi också håller med dig. Så.
Vad var det vi kallar honom, guru?
Ja,
men han är det. Han är jättekul.
Det är väl superbra att vi har det där. Vi har en läsare, Jonathan, som jobbar liksom mycket med problemställning. Och han säger så här, den sämsta argumenten, det är de här Yoda-argumenten. Yoda says, Ramit Sethi says. Liksom, att man ska inte ta sådana argument. Så jag sköt ner mitt eget argument nu.
Ja, varför gjorde du det? Jag blev helt så nollad i hjärnan när du gör så. Så blev jag så, varför sa han så?
Vi fortsätter.
Men jag tänker nästa case är en student som tycker om att sticka. Så här handjobb. Det behöver inte vara specifikt sticka, men göra saker. Och ibland säljer någon mössa till en kompis.
Ja.
Vet, handjobb är något annat.
Ja, men sluta nu, jag tänkte också på det. Men...
Handarbete, Caspian heter det. Ta dig samman.
Det är nu man tänker så här, det går bra nu.
Nej, jag tänker bara, Caspian, så att du inte säger det i andra sammanhang, så att det liksom blir fel.
Så men jag har ju redan sagt att hon stickar.
Ja, ja, jo, men jag vet. Stickar, men alltså, om du skulle sagt i ett annat sammanhang, så kanske folk också hade så.
Ja, hon stickar. Eller
handarbete.
Han stickar. Mm.
En kompis som stickar, håller på med handarbete.
Ja.
Är intresserad av sociala medier och har ett mindre following.
Ja.
Så. Det finns alltså en plattform, men vet inte hur det ska systematiseras.
Ja. Vad tänker du själv?
Vad då systematiseras? För det, plattformen finns och hänvisar upp sina arbeten eller kanske stickmönster eller vad som helst liksom, som har med det att göra. Mm. Men alltså att det ska bli större eller
dels större, men också hur
fler följare? Eller?
Jag tror att jag på alla de frågorna. Men också hur lär jag mig att sälja någonting som jag faktiskt redan kan skapa? Jag tror att det är grundfrågan. Mm. Så jag kan det här. Jag kan göra knivar, eller jag kan tälja små träfigurer, eller jag kan sticka, eller jag kan koda.
Jag tänker att detta kommer bli nästa timme. Jo, men för att jag kan se det framför mig hur Jan liksom säger att du måste lära dig liksom försäljning och att ge ett värde till som är där ute, måste känna att du ger ett värde till dem, och det är inte nödvändigtvis att visa stickmönster, utan det kan vara något helt annat liksom som har med stickningen att göra. Eller?
Ja, typ. Jag skulle säga så här, jag hade ju börjat med vad tycker du är roligt? Alltså för att, du vet, jag ser ju så här, min hjärna går igång. Alltså det går allt från att göra typ en IKEA-grej. Du vet så här, vi låter någon fabrik i Kina producera de här, så du bara gör mallarna. Mm. Det är en grej. Ett annat spår är att vara superexklusiv. Mm. Alltså, nej, men det finns bara liksom en mössa av varje.
Att det är mest konst.
Att det är konst, det är ett annat spår. Ett tredje spår är så här, lära andra att sticka. Mm. Liksom göra webbkurser eller sådant. Mm. Ett annat är liksom så här, ja, men skaffa en partner. Mm. Eller liksom sälj detta till någon liksom designbyrå. Alltså så att här, jag tror att här hade man ju behövt
börja nysta. Du behövt ha en lista på kylskåpet återigen, ja. Liksom, på att bara brainstorma ner.
Ja, precis, för här var ju 5-6 grejer.
Fråga andra.
Men jag tror att redan där så måste man först fråga, vad är det jag tycker är kul?
Mm. Ja, okej, så man inte ger sig in på ett spår som man inte tycker är roligt. Är kul. Ja. Nej, för då kommer vi till det där, nu är hobbyn inte rolig längre.
Ja, men precis, så här, jag tycker det är kul att sticka, jag tycker inte det är kul att åka till Kina för att utvärdera fabriker som ska producera min mössa.
Nej.
Är du med? Det kan vi. Men sen också en annan grej som vi inte pratade om så mycket i förra, det är ju så här, para ihop dig med någon, liksom nu blev det fel. Nej, men så här, slå ihop.
Jan, bara att gå vidare.
Vi bara går vidare. Yeah. Nej, men att göra det tillsammans med någon annan. För att det där är ju så här, vi har ju skojat, vi har ju två kompisar som är superkreativa. Och det är så här, de till och med kom på en ny så här, julkalender. Ja, de var så pass kreativa, kom på en ny julkalender och har i tv, så här. Sålde in det till SVT. SVT säger vi kör, och så säger SVT så här, men vi kan inte skriva avtal med en enskild firma, så ni måste starta ett aktiebolag. Och då är de så här, nej, det verkar jobbigt, så vi skiter i det. Och så blev det ingen julkalender på den idén, nej. För att de pallade inte starta ett aktiebolag. Och du vet, och de har så många sådana idéer som är skitbra. Men som
hela tiden.
Hela tiden. Mm. Som de är så här, men du vet, den idén kom vi på fyllan. Och sen har jag liksom kompisar som är entreprenörer. Som är så här, de har inga idéer. Men om de bara hade fått en av deras idéer så hade de sprungit med den och gjort den fantastisk. Men eftersom de träffas aldrig, för de är inte i samma sammanhang. De här liksom konstnärerna och liksom ingenjörerna eller säljarna. Eller de
Nej,
som
men
kan
så
driva.
Gör man väl inom företag också. Om man är riktigt duktig så sätter man ihop teams som är där, har en plant och som har en executor egentligen. Och som har liksom olika delar. Ja. Människor som gör ett team på det viset.
Alltså jag tror många så framgångsrika ledare, är det enda de gör runt är ju att de går runt och fikar och lyssnar på sina medarbetare. Vi kommer att prata om Rentec, han Jim Simmons. Det var ju han som startade, hans stora liksom superkraft. Det var ju att han satt inne på folks kontor och lyssnade på dem, och alla sa så här, Jim var helt fantastiskt, för han kunde alltid plocka fram guldkornet i det jag babblade om. Och det handlar ju om
för att han liksom, Survey Monkeys vd också gör exakt likadant. Han bara, han säger att han är som en humla som bara surrar runt så plockar han upp vad människor
så till exempel det där med knivarna, det är ju ett konkret exempel att vi fick ju in så här, du tittar, vi är jätteduktiga på knivar.
Ja. Nej, jag bara sa fel företagsnamn. Men skitsamma, vi går vidare. Ja, men det här med knivarna. Ja. För detta minns jag att vi har tittat på.
Ja, ja, och då var det så här, liksom, så här, det är superbra. Sen hörde vi aldrig något av dem. För då sa vi så här, okej, men vi skulle kunna ta försäljning så att vi kan inget om knivar. Mm. Men det hade ju varit så här kul projekt. För där är ju du, Caspian, du är ju superkreativ med idéerna. Och där har ju du till mig pratat, ja, men din dröm på lång sikt är ju typ ha House of Caspian. Mm. Och liksom ta en sån här person. Och så säger jag så här, okej, men jag kan inte sticka eller jag kan inget om knivar, men jag kan sociala medier. Mm. Eller jag kan göra försäljning. Och så liksom lägger man ihop det.
Lite paketera det och hjälpa dem med
värdet i det. Precis, men där kommer ju också en sån här farhåga. Som när jag kan träffa många som har en idé, så blir jag så här, nej, men jag kan inte berätta om denna idén för de kommer sno den. Mm. Och ibland, då blir jag arrogant nu. Jag har det draget, okej? Okay? Du älskar mig ändå. Och du verkar hänga med mig i alla fall.
Och du älskar mig också.
Men du verkar vilja hänga med mig i alla fall. Trots det. Nej, men då säger folk som säger, nej, men jag kan inte berätta min idé för dig. Och då tänker jag så här, alltså, tror du att din idé är så bra att jag skulle släppa alla mina idéer för att börja jobba med din, sno din idé? Mm. Och det kommer från, jag tror, den här bristen att man tror att man bara kommer få en enda idé i livet och då måste jag vakta den. Mm. Och så blir det liksom att du äger en bensinmack, medan om du delar med dig, säger så här, så till exempel, ja, men Caspian, vet du vad, jag behöver din hjälp med sociala medier, jag vill ha dina kreativa idéer här liksom. Och så säger du så här, men skitbra, men då vill jag ha 50% av det här projektet. Och då kommer folk bara, nej, men jag kan inte ge bort 50% av min bensinmack. Ja, men tänk om den bensinmacken blir Shell. Mm. Och så liksom, jag påstår att det är bättre att äga liksom 1% av Shell än 100% av bensinmack. Men vi är ofta så rädda att dela med oss och göra saker tillsammans med andra. Mm. Så att där hade jag ju väl liksom varit en sån här att liksom göra en överenskommelse, prova. Man behöver inte gifta sig det första man gör, utan man kan ju ha så här, okej, men om detta funkar det kommande året, då gör vi detta tillsammans. Jag tar med till bordet, tar jag med mig knivarna eller stickade produkterna. Det jag tar med mig är kunder och försäljning. Och så ser vi, har vi om 12 månader uppnått de här målen som vi är överens om, då gör vi detta tillsammans. Mm. Mm. Så har jag ju gjort i flera projekt med andra. Att jag har sagt så här, vet vad, du verkar göra detta på denna nivån. Jag kan tillföra den här kompetenserna. Och så blir det liksom 1 + 1 blir liksom 11.
Mm. Liksom. Men då är det egentligen att se de större sammanhangen runt om dig som du pratar om. Så det jag kan göra, det är inte egentligen det som...
Men jag tror att frågan börjar fortfarande i så här, vad tycker jag är kul? Vad vill jag göra? Mm. Kan man säga så att jag vill vara entreprenör, jag vill lära mig en försäljning. Ja, men alla benör, kör det. Jag vill lära mig sociala medier. Det är därför jag också pratar om det här starta företag. Inte som att säga upp dig och starta företag, men att driva liksom en business eller vara företagsam, skit i företagsformen. Mm. Du får så mycket liksom kompetens, du lär dig så, du blir tvungen att lära dig så många saker. Och att driva liksom en egen låda är väldigt utmanande, för du får väldigt mycket feedback som man annars inte får.
Mm. Men nej, det är utvecklande.
Ja, du kan vara kass på ditt företag och kanske få feedback av chefen eller kanske av dina kollegor. Är du kass på att sticka, så kommer du inte ha liksom som ideal, du vet, men min mamma tycker jag sjunger bra. Nej, för där är ingen som kommer köpa dina stickade produkter. Mm. Är det liksom...
Ja, möjligtvis mamma då.
Ja, kanske. Yeah. Precis. Så att en av de liksom teserna som jag verkligen börjar tro mer och mer är sann, är så här, om en idé inte får pengar, så är inte idén tillräckligt bra. Mm. För att de idéer som är bra, de får pengar. Och då blir det inte som att liksom tänka, fan, jag är kass. Liksom,
eller jag lägger ner.
Utan vara så här nyfiken.
Det kan vara ändra perspektiv på det. Eller?
Ja, precis. Så här, vad är det jag inte har listat ut med det här? Liksom. Mm. Vad är det liksom jag inte ser?
Men vi är ju lite rädda för misslyckande. Att säga det som ett misslyckande, det är inte så farligt egentligen ju.
Ja, och det där blir ju också så här, framgång är ju ett resultat efter ett antal misslyckanden. Mm. Så att så länge du inte har gett upp, så har du inte misslyckats. Du har bara liksom hittat på ett sätt som du inte borde göra detta på.
Mm. Ja.
Ja, men precis.
Så att, men vad tänker du, Caspian? Jag tänker att du har ju åsikter i detta. Vi har ju bollat, du har ju den här House of Caspian-idén. liksom. Mm. Och vad
är det
ett
marknadsföringshus eller?
Vi är inte riktigt...
Jag driver idén åt honom.
Ja, det är väl... till vissa delar.
Jag tycker att det här är en jättebra... Nej, men det handlar ju om att para ihop människor och liksom ta saker som är bra och hjälpa. Du har ju till exempel en tes som jag tycker är så sjukt intressant. Du säger så här, alla företag är medieföretag. Mm. Det är bara att alla inte har fattat det. Mm. Och för mig var det så här, mindblowing. Alltså bara så här, ja, men så, det är klart att det är så.
Men vad betyder det då?
Ja, men det är lite så här, syns du inte, finns du inte.
Nej.
Du måste skapa media idag. Och sen handlar det bara om att göra det på ett sätt som funkar för dig.
Ja.
Men du måste skapa media som företag.
Ja.
Annars finns du inte i den digitala världen.
Ja, och sen är det ju coolt. Sen är det ju vissa företag som skapar massa media och de betalar inte en krona för det. Mm. Alltså Tesla till exempel.
Ja,
precis, eller Apple.
Ja, men precis.
Så att ja. Så
nej, men det jag tänker kring det här specifikt det här caset med den här studenten,
ja,
är framförallt att jag tror att det, och där kan jag känna också, så här, jag har haft ett företag i ett år. Mm. Det betyder inte att jag vet hur man tar betalt för saker.
Nej.
Mina tjänster. Så jag tänker där blir min första fråga, och det tror jag många andra hänger upp sig på, så här, ja men okej, jag kan sticka en mössa.
Mm.
Men hur lär jag mig dels vad jag ska ta betalt, men också hur?
Jätteenkelt. Du tar betalt, du höjer priset fram tills att 20% tackar nej, med motiveringen att det är för dyrt.
Men behöver man inte kolla lite så?
Alltså du kan inte bara ta bort en så här fantastisk management-konsult-grej som jag bara kastar.
Okej, McKinsey-konsulten.
ja, absolut. Så kan man göra. Det är ett spår.
Men alltså så här, du vet, ni driver med mig, men så här, du vet.
För du tänker så, vad är värdet för kunden?
Och ja, värdet är... jag höjer priset tills dess att 20% tackar nej med motivering att det är för dyrt.
Mm. Ja.
Och du måste veta, för att du vet inte varför folk tackar för dyrt och de ljuger alltid. Så man måste liksom prata med folk om det där.
Ringa dem och...
Ja, men prata med dem, liksom så här autentiskt. Sen nummer två, förlåt. Jag vet att det är ganska många företagare som lyssnar. Jag har ändå, alltså så här, nu kommer så här, Yoda, för jag tycker att detta är viktigt så jag ska ta bort det. Men en av de bästa grejerna som jag lärde mig som styrelseordförande när jag jobbade i styrelser i företag, så var det liksom en person som jobbade med att vända företag som gick dåligt. Och det första den personen hade på sin checklista var så här, höj priserna med 7%. Rakt av.
7%.
Mm. För att 10% kan sticka i ögonen, men 7% reagerar ingen på. Han har gjort detta i 30 år. Det var hans, liksom, han sa, det största tricket jag gör som turnaround-vd, när jag kommer in så höjer priset med 7%, det första jag gör. Och sen så alla som är emot den prishöjningen får lämna företaget.
Oj.
För att det är ofta...
Men de är alltid så helt ruthless, sådana turnarounds.
För ofta är det liksom så här, den här emotionella rädslan mot att höja priset. Du vet, jag har sett det i så många företag som jag har varit inblandad i. Och det är katastrof.
Mm.
För höjer du dessutom 7% så höjer du apropå på sista raden.
Mm.
Så att det är extremt lönsamt att göra det på. Och på vissa... Och ju billigare produkten är, desto högre prishöjning kan du göra. Och ibland, på ett ställe så gjorde vi till och med prishöjningar på 25%. Mm. Och
det intressanta... Det där med sista raden, du får bara förklara vad det betyder sen. Är det liksom...
Det är nettopengar. Det är vinst, rena vinstpengar. Det är som i en privatekonomi, pengar som du kan göra precis vad du vill med. Mm. Alltså spara dem.
Men det är
dem
ett sånt årsredovisningsuttryck.
Ja, men precis. När man har räknat alla inkomster minus alla utgifter och skatt och allt. Så sista raden, det är det
vi
blev över.
Men kan vi inte, jag vet inte vad vi ska säga istället. Sista jag gillar raden. Inte sådana uttryck.
Ja, men skitsamma. Men poängen var så här. Sjukt bra tips till den här 9-5. Alltså om man har en sån överväg att försöka värva vdn till att höja priserna med 7%. Du vet, fatta vilken extra marginal.
Och kan till ens lön då? Ja, som kan...
Nej, alltså, ja, du kommer inte få hela prishöjningen.
Nej, jag förstår det.
Lyckas du med det så måste du höra av dig.
Alltså. Jag förstår det, men då finns det plötsligt utrymme att höja ens lön. Ja,
ja. Och säga till exempel...
Och du vet om det.
Ja, och du vet om det. Så att till exempel så här, några av de mest yrkena där man kan tjäna som mest pengar, det är inom försäljning. Mm. För där blir det ju väldigt konkret, väldigt mätbart.
Mm.
Så kan du jobba, alltså de duktiga säljarna, de tar ju betalt efter vad det är värt för kunden och inte vad det kostar i produktion. Så märker man dålig vd, dåligt liksom, skött företag, då tar man betalt vad det kostar att producera och inte vad det är värt för kunden. Och jag har gjort de misstagen i 15 år själv. Jag gjorde det misstaget senast förra året. Så att jag, alltså så här, det är en, liksom, man får leka med det där.
Men jag tänker då blir nästa steg, eller egentligen det tidigare steget, hur börjar jag ta betalt? Många tror jag har en tröskel bara för att jag har stickat i det här fallet.
Så då ska jag säga att första steget är att sluta ge bort det till vänner och bekanta. Vänner och bekanta borde betala mer för att de är vänner och bekanta. Exakt. De borde stödja dig.
Yep. Ja.
Så sluta och sluta ge bort rabatter och freebies och massa sånt skit om det inte är väldigt liksom tanke med det. Att ge rabatt är direkt, det kostar på sista raden. Du ger bort vinst.
Mm. Yeah. Mm.
Så att don't do that. Utan ta betalt. Och sen gör så här. Ta betalt ett pris som det känns jobbigt att säga. Då ligger du rätt emotionellt. Och sen höjer du utifrån den nivån. Mm. Liksom.
Jo, men det är jättebra, Jan. Jag skulle bara kolla så att Caspian fick svar på frågan där.
Ja, men det tycker jag. Alltså grejen är att den tröskeln är ju emotionell.
Bara, endast. Ja, för att man tänker så här, om jag höjer priset så kommer alla lämna. Om jag börjar ta betalt så kommer ingen vilja ha mig.
Mm. Det är en sån grundläggande rädsla väl.
Ja, och ännu värre om man liksom nu verkligen lagt sin själ i den här stickningen. Mm. Och så här, gud, någon tycker inte om min mössa. Så blir det hjärnan, kan jag inte skilja på mössan och mig. Så bara, gud, du tycker inte om mig. Mm. Det värsta jag vet, detta är ju så här, jag har gjort detta i 20 år. Värst är att sitta i kundsupport på sin egen produkt. Det är så pestigt. För att man mår så dåligt.
De ringer inte när de är glada.
Nej, för du får ju bara höra det som inte funkar. Så till slut blir man så här, nej, jag ska nog inte göra detta. Mm. Liksom, så att där...
Man ska inte göra det.
Det är bra för att veta vad kunderna vill liksom, så att lyssna med, så det är skitbra. Men det är extremt emotionellt jobbigt. Medan när jag har jobbat åt kundsupport åt andra, ja, det är inga problem. Det löser vi. Eller så här, ja, vad synd att du tyckte det. Alltså, då har man liksom ingen alls sån känslomässig... Så du vet, ibland så kan det inte vara så att jag öppnar inte supporten på 3 dagar och sen blir det liksom bara värre.
Ja.
För då har de dessutom inte fått svar på flera dagar. Ja, jag tror vi måste runda av.
Ja.
Vi har pratat i typ 1,5 timme.
Men var det något mer vi ville säga kring studenten?
Vi har 2 scenarier
till. Men vi kan ta det i ett annat avsnitt.
Ja, men jag tänker vi kan väl egentligen...
Vi delar upp de här 2.
Ja, så vi kan väl köra ett avsnitt till. Mm-hmm. Så får vi se. Vi får väl se responsen till detta avsnittet först, om vi vågar publicera nästa avsnitt. Men jag tänker så här, skitbra. Och jättegärna liksom, du startar en tråd på forumet om det här, så vi kan diskutera. Och sen hade det varit jättekul liksom, att höra från er liksom, som lyssnar och tittar på det här, och bara, vad tycker ni är klurigt? Mm. Och låt oss diskutera detta, för att det blir så lätt för oss att sitta här som har gjort
det. Ja, att man tänker inte på alla klurigheter som dyker upp. Nej.
Precis. Och kolla den där tråden med tips inför löneförhandling.
Ja.
Alltså det är som att förhandla bolåneräntan. Det är typ så här, det är bland det viktigaste du kan göra. Grymt. Stort tack, Caspian.
Ja, tack.
Och så ses vi i nästa avsnitt.
Mm. Yeah.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.